Jag fick frågan där nere och second voice, vad har du för rubrik på predikan? Och då kom jag av mig, jag kommer inte ihåg vad jag hade för rubrik, men det vet jag ju nu. Vilken bild har du av Jesus? Är rubriken på dagens predikan. I vår konfagrupp som jag och vår ordförande Marcus har på fredagarna, så där möts vi pratar om livet i stort, vi pratar om kristna troen, vi pratar om Gud, om Jesus, den helige ande, om Bibeln och dopet och allt det där. Och i en av de där lektionerna som vi har, eller lektioner känns avancerat, men samlingarna vi har i alla fall, så pratar vi om bilden av Jesus. Och så tittar vi på ett stort antal bilder av konstnärer som har gjort då bilder av Jesus. Och en intressant fakta omkring det är att Jesus är den person som flest människor i hela världen känner igen på bild, trots att det är ingen som vet hur Jesus såg ut. Ja, det är bara det är roligt, tycker jag i alla fall. Jag tycker sånt är roligt. Men hur som helst, vi tittar på de här bilderna och vi ska titta på en del av de här bilderna. Vi tittar på de här bilderna, det här är en del av dem, inte alla, men en del. Och så får man fundera på vilken av de här bilderna som man känner igen sig med, den bild jag har om Jesus. Vilken bild skulle jag då välja? Och de som väljs oftast är bilder där Jesus beskriver sig som omsorgsfull, till exempel den bilden han håller ett lamm i famnen, den brukar väljas. Det kan vara en bild som visar Guds eller Jesu kärlek, eller en bild där Jesus är mänsklig. Vi konstaterar också i våra samtal att Jesus framställs ofta som nyfriserad. Han kommer direkt från frisören, välkammad, långt brunt hår, lagom lockig, nyansad skägg. Och av någon anledning så har han en slags självlysande gloria också omkring sig. Vi kan nästan konstatera att Jesus såg inte ut sån. Det skulle vara skräck om ni gick någon fram och var självlysande i alla fall. Men ändå, så det är det som man på olika sätt har målat upp bilder på Jesus. Så är det en del bilder som vi känner att nej, men det är ju inte alls Jesus som de tänker. Det är lite olika kulturer var någonstans i världen man befinner sig, så har man på olika sätt gjort sig en bild av hur Jesus är. Och så har vi tänkt ibland att det där med Jesus, han görs ju väldigt, eller målas väldigt stilig och vacker. Och så tänker man att ja, men så såg nog Jesus ut. Därför att vi tänker på att när människor ska följa någon, alltså som drar människor till sig, så är det oftast vackra människor, stiliga människor som drar folk till sig. Och så tänker man, med Jesus som hade så väldigt mycket människor runt sig, han måste ju vara på något sätt tilldragande. Hade de sån här, ja, något i sig så att det är som ändå drog, ja, men tyckte att Jesus var trevlig att titta på kanske, eller något, jag vet, men så är det ju lite, det drar folk. Och så har man avbildat Jesus sån på något sätt. Och när vi har kommit till det där resonemanget i vår konfagrupp, så brukar jag, ja, men så måste ju Jesus ändå se ut, tänker man. Ja. Och så tänker jag, ja, men hur, vad är det för bild av Jesus som Bibeln ger? Och så kan ni se, vilket är mitt dilemma som tycker om bilder, att Jesus eller rent allmänt så beskrivs inte så mycket miljöer i Bibeln. Beskrivs inte hur det ser ut på stora platser och husen såg ut, eller gatorna var, eller hur det luktade, alla de här känslorna där man kan se, eller hur människor såg ut. Det beskrivs väldigt lite om det i Bibeln. Men när vi har resonerat omkring den där Jesus och hur han såg ut, så kommer vi till Jesaja 53. Och den kapitlet ska vi läsa, Jesaja 53. Jag ska trycka fram den här så får Linus trycka resten när jag kommer en bit. Så här står det i Jesaja 53 som beskriver Jesus. Som en späd planta växte han upp inför oss. Som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde han var straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fanns sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till skuldoffer. Han ska få ättlingar ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora. Låta honom dela bytet med de mäktiga, för han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för syndarna. När man läser Jesaja 53 så vet jag inte riktigt om någon av de bilderna som vi ser här eller som vi visar på konfa eller annars beskriver den Jesus som Jesaja beskriver. Han hade inget ståtligt yttre som drog blickarna till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Man vände sig till och med bort ifrån honom. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Är det den Jesus som vi har framför oss när vi tänker på Jesus? Så fundera på hur avbildar andra religioner sina gudar? Ja, de grekiska gudarna och våra svenska eller nordiska asagudar, de beskrivs ofta som väldigt muskulösa, heroiska hjältar, krigsmän, verkligen. Sen har vi de asiatiska, kinesiska folktron med taoismen och så vidare, också en krigare. Vi har hinduismen med de väldigt många gudarna, väldigt vackra, utsmyckade. Islam får ju inte ha någon bild på sin gud. Så har vi då Buddha med den figuren. Och egentligen är det ju de andra, när man tittar på andra religioner, så avbildar de en ganska positiv bild av sin gud. Det kan ju vara kulturellt tänkat för oss, det kanske är svårt med vissa bilder, men ändå är det där man tänker att man, deras gud ska vara tilldragande att titta på. Och är det inte tilldragande, så ska det i alla fall vara heroiskt och starkt, så att man känner sig, det är där våran gud. Det är ingen som avbildar en gud som är svag. En gud som är sargad, som är övergiven, som är plågad. En gud som man vänder sig bort ifrån när man ser på honom. Men så, när jag har brottats och funderat på det där i veckan en hel del, så tänker jag att det kanske finns en sannare bild av Jesus än den som vi oftast målar upp. En bild av den Gud som jag tror på. Och det är den här bilden. Vi har inte med den här bilden i vår konfagrupp. Vi kanske kommer att ha den i fortsättningen. Det har inte blivit så bara. Det här är en ganska jobbig bild som man ibland värjer sig från att se. En gud som är sargad, blödande. Bilden är från filmen The Passion of the Christ som kom 2014, alltså för 2004, för 15 år sedan. Och visar en väldigt, jag vet inte om ni har sett den, men gör det. Det är en väldigt plågsam film när man ser på Jesus där. Därför att han det visar mycket av den hela han, det är påskveckan egentligen, och där han misshandlas väldigt svårt och så småningom spikas upp på korset, det där han då hänger på den här bilden. Det är den blodigaste film jag har sett om Jesus. Under min uppväxt när jag formas av bilder av Jesus så var han väldigt tilldragande att titta på, så väldigt fin, välkammad och så vidare. Till och med har jag sett bilder där han hänger på korset och det ser ganska trevligt ut till och med. Men det vet vi att det var ju ett fruktansvärt. Det är mer en sann bild av vad som verkligen hände, den här bilden som är, trots att vi egentligen inte vill se den. Den här Jesus vill vi inte se egentligen. Men det här är mer en sann bild, det var verkligen så. När man läser om varför de gjorde filmen, det är effekt, det är verkligen, det var så det skedde, troligtvis. Ingen var ju där, men man har läst på det som hände på den tiden, hur man avrättade människor, och det var plågsamt. Men den här bilden är ju inte den vi visar upp när vi tänker på Jesus. Och vi som är uppvuxna i frikyrkan, vi tycker om korset, men vi har ju ingen Jesus där, för vår Jesus, tänker vi, han är inte död, han är ju uppstånden, han är inte kvar på korset. Men mer och mer när jag har funderat över min bild av Jesus, så är jag oerhört tacksam att det finns också den här bilden av en Gud som vet vad smärta och lidande är. Som inte blundar för det som vi ibland drabbas av. En del hävdar till och med att den här bilden av Gud måste man ha. Av en plågad Gud på ett kors. Annars kan man inte förhålla sig till att det finns en Gud överhuvudtaget. Teologen, den engelska teologen John Stott, han säger så här: jag skulle själv aldrig kunna tro på Gud om det inte var för korset. Hur skulle man i verklighetens värld, så full av smärta, kunna tillbe en Gud som var döv för den smärtan? Jag har besökt många buddhisttempel i fjärran asiatiska länder och stått fylld av respekt inför Buddhas staty, där han sitter med korslagda armar och ben och med slutna ögon, med en aning av ett leende på läpparna, men med ett drag av frånvaro över ansiktet, långt borta från världens smärta. Men varje gång har jag efter en stund varit tvungen att gå iväg. Och i min fantasi har jag istället vänt mig till den ensamme, förvridna och torterade gestalten på korset. Fastspikad, med ryggen sargad av gisselslagen, med pannan blödande efter törnets taggar, med torr mun och brännande törst, utslungad i gudsövergivenhetens mörker. Han är min Gud. Han la sidan sitt privilegium att inte behöva känna smärta. Han trädde in i vår värld av kött och blod, tårar och död. Han led för oss. Våra lidande blir lättare att handskas med i ljuset av hans. Frågetecknet inför det mänskliga lidandet finns fortfarande kvar. Men över det kan vi fästa ett annat märke. Det kors som symboliserar det gudomliga lidandet, Kristi kors, är Guds enda rättfärdigande av sig själv i en värld som vår. Vilken bild har du av Jesus? Är det en Gud som vet vad smärta och lidande är? När du ser det omkring i världen och ser krig, svält, orättvisor och lidande. När du ser på ditt eget liv, på dina lidanden, sjukdomar, ensamhet, orättvisor. Väljer du då att tro på en stark, heroisk Gud? Eller en förgylld, leende Gud? Eller tror du på en Gud som vet hur det är att lida, att känna smärta? Vilken Gud väljer du att tro på? Du kanske till och med tänker att det går inte ens att tänka att det finns en Gud. Därför att världen ser ut som den gör. Och framförallt om det skulle finnas en Gud så är jag absolut inte kärleksfull och god mitt i allt detta. När vi har en värld som ser ut som den gör. För vilken Gud skulle tillåta något sådant? Och går det då mitt i detta när man tänker på lidandet, både det som vi drabbar oss själva och det i världen, går det ändå att tro på en kärleksfull och god Gud? Och när jag har tänkt på det där från och till en hel del den här veckan, så är mitt svar, ja, det går. Och tro på en kärleksfull och god Gud trots lidandet. Hur går det ihop? Ja, när jag tänker så här, när jag brottas med den här, samtidigt tänker jag på en kärleksfull Gud och lidandet. Att få det där att gå ihop, och det går inte ihop, och det är en pågående brottningskamp i mitt liv och kommer det vara ända tills jag är hemma hos Herren. Så här är det, jag förstår inte allt. Det är bara så. Det går inte att förklara lidandet som har, både det man ser i världen och jag möter, både i mitt eget liv och i samtal med andra människor. Det går inte att få ihop ibland. Och jag får acceptera det, att jag förstår inte allt. Men ändå så känner jag att jag kan tro på en kärleksfull Gud. Hur kan man då göra det? Jo, det är för att jag, när jag tänker så och känner så, så vet jag att min Gud, den jag tror på, han är mitt i lidandet. Han är med mig. Han är med dem som drabbas av lidande på olika sätt. Därför att jag har inte en Gud som låter sig vara oberörd av det som händer mänskligheten, utan som berörs och finns med i lidandet. En Gud som lider, som vet hur det är att bli sviken, slagen. Gud, den Gud jag tror på är inte passiv när han ser på en värld som lider. Därför att då är det inte en kärleksfull Gud som är passiv och ser på. Utan en kärleksfull Gud, han kommer och är med. Därför att när en person mår dåligt, brottas med sjukdom och vad det nu kan vara för någonting, så är det inte någon förklaring och fina ord man behöver. Man behöver någon som är där, som han slipper vara ensam. Man behöver inte svar på massa frågor. Man behöver inte utläggningar om fina, hur det kommer att vara i framtiden. Man behöver någon som finns där, som känner med mitt lidande, som kan bära mina tårar samtidigt som jag. Och den guden tror jag på, som är där, mitt i lidandet, som vet hur det är besviken att vara ensam, att bli slagen, övergiven, och till och med vet hur det är att dö. Som är med där, den guden tror jag på. Därför känns den här bilden sannare av den gud jag tror på. Det är inte den enda bilden, men det är en av de bilderna som jag vill komma tillbaka till i mitt liv, därför att det är en Gud som vet hur vi har det. Som inte blundar för dina, det du drabbas av på olika sätt. Som vi läste i Jesaja 53. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde han var straffad och slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Gud är inte passiv i ditt lidande, det du drabbas av. Han är aktiv, han finns där. Hjälper dig, styrker dig, tröstar dig. Och ibland händer det till och med att Gud helar. Vi blir fria från sjukdomar av nåd. Ibland händer det att vi reser oss upp ur vår sorg och går vidare. Ibland drabbas vi av stress och arbets, vad det nu heter, utmattningsgrejer. Och Gud är där, men sen kan han lyfta människor ur det där, in i sitt ljus. Det händer att Gud griper in, därför att han är där. Inte en Gud som bara sitter någonstans och tittar på. Den guden tror jag på. Och jag hoppas och önskar att du skulle tro på en sån Gud också. En Gud som inte sitter med korslagda armar och ben och blundar för en lidande värld. Utan en Gud som finns här. Som bär ditt och mitt lidande, vår sorg, vår nöd, vår sjukdom och vår svaghet. Så vilken bild har du av Jesus? Är det en fin, välkammad Jesus? Ja, det kan det ju vara. Det är en bild av dem jag har också. En omsorgsfull Jesus som bär, omfamnar, kärleksfull. Det finns också med. Det är inte, jag kastar inte bort de andra bilderna. För Jesus är, har många bilder och många bottnar på olika sätt. Men det är också med den här bilden. Men det är det här vi har att förhålla oss till. Det kan ju vara så att du känner att det finns ingen Gud alls. Och den rättigheten har Gud gett oss. Möjligheten att välja att säga att nej, men det finns ingen Gud. Eller så känner du att det finns en Gud, men han bryr sig inte alls om dig. Eller så väljer jag att tro på en Gud som vet vad smärta och lidande är. Som vet hur du har det. I din ensamhet, i ditt lidande. Både din egen och de som är närmast dig, vad det nu är för någonting. För det drabbas vi alla av. Jag möter dig i min tjänst som pastor. Möter många familjer och enskilda som brottas med livet på olika sätt. Men Gud är där. Och han är med dig också. Glöm aldrig bort det. Att den Gud som jag tror på, och som du har möjlighet också att välja att tro på, det är en Gud som är med dig. Det är ett av de namn som Jesus fick. Emmanuel, Gud med oss. Och Gud är med dig. Den guden tror jag på. En Gud som vet vad smärta och lidande är. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du vet hur vi har det. Du vet vårt lidande, vår smärta, vår sjukdom. Allt det som vi i livet brottas med. Du är inte en Gud som bara sitter på åskådare, tittar på och ler lite glatt. Utan du är en Gud som älskar. Du älskar så mycket så att du valde att bli människa och komma hit ner. Och lida för vår skull. Du som var utan smärta och lidande, du valde att kunna ta emot smärtan och lidande som vi känner som människor. Gud, jag tackar dig för det. Jag ber för var och en här som brottas med livets olika svårigheter. Som brottas med var är du någonstans. Låt dem få känna att du är där. Där de befinner sig. Att du lider med dem, du gråter med dem. Du sörjer, du känner smärtan. Både den fysiska och den psykiska smärtan. All den smärta vi känner och det lidande vi har, det vet du om. Och vet, du är bär det tillsammans med oss. Tack för att du är där, även när vi inte känner det. Därför att du sitter på vår bädd. Du finns med oss på arbetsplatser och skolor och hem var vi än befinner oss, så är du med. Vi är aldrig ensamma. Jag ber att var och en här ska känna det. Att du är en Gud som älskar och bryr sig om alla våra brottningskamper. Låt din kärlek drabba oss alla. Därför att du är en smärtornas man. Du led och du dog för vår skull. Tack, Gud.